Hej och hjärtligt välkomna till Bli säker-podden. Den här veckan ska vi prata om alla de miljarder som Meta tjänar på de bedrägliga annonserna. Och som också verkar vara anledningen till att de inte tar tag i problemet och att de är värre än sina konkurrenter på detta.
Ja, enligt dem själva i alla fall. Och allt det här som vi ska prata om i veckans huvudämne som berör de bedrägliga annonserna på Facebook, det är sånt som har läckt ur interna dokument som Reuters har fått ta del av. Så nu får vi svar, vi får bekräftat det som jag lite cyniskt redan misstänkte. Och det är det vi går igenom i veckans huvudämne av Bli säker-podden. Podden som precis som vanligt produceras av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen.
Inspelat den 13 november, släpps fredagen den 14 november.
Och vet du vad? I och med att vi fick frågan på förra veckans avsnitt gällande när nästa avsnitt kommer, så inser jag att vi kanske ska säga det till nytillkomna lyssnare att Bli säker-podden. Den kommer alltså ut varje fredag, så när jag på slutet försöker göra mig lustig över att det redan nästa vecka kommer ett nytt avsnitt, så är det för att bortsett från ett uppehåll som vi hade medans vi rekryterade Peter och en vecka då någon av oss var sjuk, så har vi då alltså kört varje fredagsmorgon i nu 326 veckor.
Jajamensan, och anledningen att vi berättar när vi spelar in, det har att göra med att ibland kan det vara lite glapp emellan och då kan det hända saker som gör att det då inte kommer med i den inspelningen. Vi går in på veckans avsnitt här nu tycker jag ganska snabbt och konstaterar att Svenska Kraftnät, de har varit så transparenta med oss de kan vara i relation då till det här intrånget som de var med om för några veckor sedan.
Precis, och vi har följt upp det löpande. Nu har vi troligtvis den sista uppföljningen att bjuda på. Det blir nog i alla fall den sista ifall det inte händer något mer i det här händelseförloppet eller ifall angriparna publicerar någonting mer. Men det här är då troligtvis den sista uppdateringen som vi får från Svenska Kraftnät som är värd att förmedla i Bli säker-podden. I slutet av förra veckan skrev Svenska Kraftnät så här på sin webbplats.
Vi har gått igenom den information som fanns på servern där intrånget gjordes. Där finns ingenting som är säkerhetsskyddsklassificerat, alltså som innebär skada för Sveriges säkerhet. Det mesta är inte heller sekretessbelagt utan består av till exempel systemuppdateringar, supportfiler, drivrutiner och historisk data. De uppgifter som faktiskt är sekretessklassade innehåller information om vårt elsystem som vi använder för att samarbeta med andra aktörer. Vi kommer inte att gå in på några detaljer om vad informationen innehåller just eftersom den är sekretessklassad. Vi vill vara så transparenta som möjligt, men vi kan inte dela med oss av saker som är belagda med sekretess.
Slut på citat. Och ja, det är ju förståeligt. Tyvärr är Svenska Kraftnät inte den enda myndighet som har drabbats av intrång på senare tid. Det finns faktiskt en till som vi ska hålla ett vakande öga på. Och det är Kulturrådet. Det är kanske inte lika allvarligt att Kulturrådet har drabbats av en sån här cyberattack. Men det är ändå nämnvärt. Kulturrådets webbplats har nämligen legat nere i snart 2 veckor. Det var den 31 oktober som de upptäckte att de hade drabbats av det här intrånget, och sedan dess har deras webbplats legat nere. De har haft en krisweb, snyggt, för att kunna informera om vad som har hänt, och där framgår det bland annat att personuppgifter har läckt. Det rör sig framförallt då om medarbetares och tidigare medarbetares personuppgifter. Men jag har nog aldrig varit med om en myndighet som haft en så här lång driftstörning på sin webbplats. Att i nästan 2 veckor har den varit oåtkomlig. Så vi får fortsätta hålla ett vakande öga på vad som händer där hos Kulturrådet och deras förmåga att återställa miljön. Och du, apropå det, då måste jag bara slänga in ett litet tips också. För jag har ju pratat om att Dataföreningens säkerhetsfredagar ska vara kostnadsfria för våra lyssnare nu under året, och så blir det också med den sista säkerhetsfredagen för i år. Det är den 28 november som dataföreningen anordnar sista säkerhetsfredagen med lite kombinerat glöggmingel, och den säkerhetsfredagen fokuserar på återställning och återställning på riktigt. Jag kan varmt rekommendera er som är intresserade att lyssna in på det. Det är som sagt gratis nu under hösten. Och om ni vill medverka på plats på Fleminggatan i Stockholm, så är det nu ett begränsat antal platser kvar, så då måste ni anmäla er i tid. Men vi kommer också att strömma eventet via Zoom för er som vill delta på distans.
Ja, men då får du ta med din egen glögg till datorn.
Ja.
Vi pratade ju om säkra anslutningar i förra avsnittet. Mm. HTTPS.
Precis, S-et är som står för Secure, som gör att vi har en säker anslutning till en webbplats. En anslutning som inte går att avlyssna, en anslutning som gör att angripare inte kan manipulera innehållet på webbsidan som visas. Och vi nämnde att äntligen nästa år, oktober 2026, så kommer endast HTTPS-läget att bli standard i Chromium-baserade webbläsare. Det går att aktivera redan nu, men oktober 2026, då blir det standard. Så om en webbläsare inte lyckas upprätta en säker anslutning, då kommer den visa en klar och tydlig varning. Men sen finns det ett tips jag vill slänga in där också, som gäller alla er som driver webbplatser. För det finns ju en liten motsvarighet till endast HTTPS-läget i webbläsaren för webbservern. Och det är det som vi kallar HSTS, eller HTTP Strict Transport Security. Den funktionen gör att en webbplats kan kräva att webbläsaren ansluter med en säker anslutning och inte accepterar osäkra anslutningar överhuvudtaget. Instruerar webbläsaren att om du inte lyckas upprätta en säker anslutning till mig, webbservern, då ansluter du inte hit överhuvudtaget. Och då kan användaren inte ens klicka sig förbi det. För webbläsaren säger nej, du får inte ansluta över en osäker anslutning. Och det är ju för att om en användare skulle utsättas för det vi kallar en degraderingsattack, alltså en angripare har satt upp en falsk accesspunkt och lurar användaren att ansluta dit, och där försöker degradera anslutningen så att den inte stödjer säkra anslutningar, för det är enda sättet som angriparen kan göra för att kunna se det som skickas fram och tillbaka. Då visas det redan idag i våra webbläsare en liten varning, inte säker, och då från och med oktober 2026 så kommer det visas en stor varning som användaren måste klicka sig förbi manuellt. Men om servern också stödjer HSTS, då kommer webbläsaren säga att nej, den här webbservern har instruerat mig att aldrig ansluta hit över en osäker anslutning, så du får inte klicka dig förbi den där varningen, utan nu får du ansluta vid något annat tillfälle över något annat nätverk. Och där har vi en bit kvar. Där är det många webbplatser som fortfarande inte har dragit sitt strå till stacken och aktiverat HSTS. Någonting som jag rekommenderar alla att försöka göra på sikt åtminstone. Det är väldigt viktigt att man gör det kontrollerat och testat, för att om man aktiverar det utan att säkerställa att faktiskt alla delar på den domänen stödjer säkra anslutningar, då kan plötsligt ingen besöka webbplatsen längre. Så först och främst måste man ta itu med alla de här redirect-servrarna och liknande, för när man väljer att aktivera det för domänen, för det är egentligen, jag ska säga för domänen, jag sa webbplatsen men det är domänen det handlar om egentligen. När man väl har valt att aktivera det, då skickar webbservern en signal till alla webbläsare som kommer till webbplatsen och säger åt webbläsarna att kommer du hit igen så gör du det över en säker anslutning. Du får inte ansluta hit över en osäker anslutning. Så testa noga, och när ni har testat noga att allting fungerar som det ska, då kan ni också aktivera HSTS och hjälpa till att göra webben ytterligare lite säkrare.
Ja, och göra saker säkrare, det är då ett ämne vi inte ska prata om, för nu ska vi alltså prata om att vi har nått den första månaden utan säkerhetsuppdateringar för Windows 10.
Ja.
Det är alltså
Nu är det slut.
Där är vi nu. Mm. Ja.
Vi pratade ju mycket om att Microsoft skulle lägga ner underhållet av Windows 10. Vi pratade i oktober om att nu var dagen kommen. Men det är ju egentligen först nu i november när Microsoft har börjat rulla ut säkerhetsuppdateringar till de datorer som har kopplat sig, anslutit sig till Microsofts utökade underhållsprogram för Windows 10 som det här blir ett problem. För de datorer som inte är anslutna till det programmet, de får inte säkerhetsuppdateringarna nu. Oh. Och Microsoft, de åtgärdade i tisdags 63 stycken sårbarheter. Alla de var inte i Windows, men 63 stycken sårbarheter totalt. Inklusive en aktivt utnyttjad nolldagars sårbarhet i Windows-kärnan. Och om du använder en Windows 10-dator än idag och du inte har registrerat den i Microsofts utökade underhållsprogram för Windows 10, då förblir den sårbarheten kvar.
Och där är det ju, ska vi se här om jag kommer ihåg rätt från vad vi har pratat om. Det är ju inte jätteavancerat att göra för vanliga hemanvändare, privatanvändare.
Nej.
Och har du licensavtal med Microsoft så är det inte heller helt omöjligt.
Nej, men
någonstans där mitt emellan som problemet uppstår.
Ja, precis. För de som inte är hemanvändare, för hemanvändare, de väljer bara att begära ett år till av säkerhetsuppdateringar. Det enda de behöver göra är nu med att logga in med ett Microsoft-konto. Det krävs inte att man säkerhetskopierar sin dator till Microsofts molntjänst som det ursprungligen var tänkt. Men för företag så måste de alltså ha ett volymlicensavtal och de måste betala för uppdateringarna. Och det är det som gör att det finns nu många som har hamnat i kläm här. För att de har inte haft möjlighet eller råd att skaffa det här utökade underhållsprogrammet. Och de har inte möjlighet att uppdatera till Windows 11. Men något av det måste göras. Det är antingen uppdatera till Windows 11 eller registrera datorerna i det utökade underhållsprogrammet. Jag har sen också passat på att fakta kontrollera mig själv lite.
Det insinuerar ju att du inte hade full koll då när du uttalade dig förra gången.
Det stämmer, för jag sa bara på ren magkänsla att Microsoft la ner underhållet av Windows 10 ovanligt snabbt. Att de annars brukar hålla liv i de gamla Windows-versionerna i fler år efter att ersättande versionen hade släppts. Men jag kan konstatera att ja, så är fallet. Men det var faktiskt till och med värre än vad magkänslan sa. För Windows XP ersattes ju av Windows Vista. Men efter att Windows Vista hade släppts underhöll Microsoft ändå Windows XP i 7 år till. Och samma sak gjorde de med Windows Vista. 7 år efter att Windows 7 ersättaren hade släppts. Och samma sak med Windows 7 när Windows 8 hade släppts. Och samma sak med Windows 8 när Windows 10 hade släppts. Med Windows XP, Vista 7 och 8. Då var det 7 år de underhöll det gamla operativsystemet efter att ersättaren hade släppts. Men med Windows 10, ja, där kom ju ersättaren i oktober 2021. Och det var nu i oktober 2025 som de slutade underhålla Windows 10. Så de gick från 7 år till 4 år.
Och det är lite fascinerande för att det är ju just med övergången från 10 till 11 då det är många datorer som diskvalificeras just för de inte uppnår kraven på det här säkerhetschippet, kan man kalla det.
Ja, kryptoprocessorn, Trusted Platform Module eller bara att Microsoft har bestämt att du måste ha en viss generation av processor för att det ska funka. Det är anmärkningsvärt att de la ner Windows 10 så snabbt och kombinerade det med att höja systemkraven i så stor utsträckning. Även om vi ju på Säkerhetskollen har publicerat en guide för hur man kan sänka systemkraven lite för att göra fler datorer kompatibla. Men sen är det faktiskt inte bara Windows 10 som har gått ur tiden nu, utan det har också 2 stycken versioner av Office-paketet för Windows. Microsoft skriver så här på sin webbplats.
Supporten för Office 2016 och Office 2019 upphörde den 14 oktober 2025 och det kommer inte att finnas något tillägg och inga utökade säkerhetsuppdateringar. Alla dina Office 2016 och Office 2019 appar fortsätter att fungera, men du kan utsättas för allvarliga och skadliga säkerhetsrisker.
Så det är alltså hög tid att uppgradera Office-paketet om du sitter kvar med Office 2016 eller Office 2019 på Windows. Mac-versionen av Office 2019, den slutade underhållas redan oktober 2023. Men sitter du på Windows med Office 2016 eller Office 2019 så måste du nu uppgradera till en nyare version. Och då finns det ju till exempel Office 2021, den kommer att underhållas till oktober 2026, eller Office 2024 som kommer att underhållas till oktober 2029. Och det gäller för övrigt även Mac-versioner. Och sen finns ju Office 365 ifall man vill ha en prenumeration och alltid ha den senaste versionen. Och sen så finns det ju också alternativ till Microsoft Office. Det, om du känner att du inte vill betala för en ny version av Office-paketet eller för en prenumeration på Microsoft 365, då finns det ju också LibreOffice, en gratis kontorsvit som är i stor utsträckning kompatibel med, väldigt väl kompatibel med både Windows, med Word och Excel, och i väldigt stor utsträckning med PowerPoint också. Så ja, jag nämner det. Den är gratis, öppen källkod. Ifall du inte vill betala för Office-paketet, så sitt åtminstone inte kvar på en gammal Office-version, utan byt i så fall till LibreOffice.
Vi har lite goda nyheter när det kommer till Windows-världen också, men då får vi hoppa över till Windows 11. För nu så ser det ut som att det blir ordning och reda på nyckelhanteringen på detta operativsystem.
Ja, och kan du berätta vad har det stora problemet varit när det kommer till nycklar, det vill säga passkeys, lösenycklar, inloggningsnycklar? Vad har problemet varit på Windows 11 fram tills nu?
Lite passivt. Jag undrar hur länge vi måste definiera upp alla begreppen på dessa. Ja. Men problemet har ju varit att det har sparats lokalt på Windows, vilket är ju hål i huvudet. Skulle du bli av med din dator eller någonting annat händer, så blir du ju också av med dina inloggningsnycklar.
Precis, och du har ju inte med dina nycklar till alla dina andra enheter, så skapar du en nyckel på Windows så får du inte med den till din mobiltelefon. Och det är ju någonting som gör att nycklar är i princip oanvändbara. Om de skulle fungera på det sättet. Vi måste ju ha dem synkroniserade mellan våra enheter för att det ska vara användbart. Men nu i november har Microsoft meddelat två stycken saker. Det första, det är att Microsoft Password Manager, det vill säga den inbyggda lösenordshanteraren i Microsoft Edge, den får stöd för att spara nycklar också. Och då kan du, eftersom du där är inloggad med ditt Microsoft-konto, synka dina nycklar mellan alla dina Microsoft Edge-webbläsare på Windows. Det kommer komma stöd för fler plattformar också, men nu är det bara Microsoft Edge på Windows som det synkar mellan. Men det är åtminstone bra att det synkar, för det löser ju det där första problemet du nämnde med att om du blir av med din dator så blir du av med dina nycklar om du sparar nycklarna lokalt. Genom att spara nycklarna i Microsoft Edges inbyggda lösenordshanterare, Microsoft Password Manager, försvinner det problemet. Den andra saken, det är att nu har Microsoft släppt den funktionen som vi teasade att skulle komma för ett år sedan, tror jag att det är nu. Microsoft skrev så här i ett blogginlägg tidigare i veckan, fritt översatt till svenska.
Idag är vi glada att kunna tillkännage ett stort steg framåt för lösenordsfri autentisering. Inbyggt stöd för nyckelhanterare i Windows 11. Den här nya funktionen gör det möjligt för användare att välja sin favorit bland nyckelhanterare, oavsett om det är Microsoft Password Manager eller betrodda tredjepartsleverantörer. Funktionen finns nu allmänt tillgänglig genom säkerhetsuppdateringar för Windows från november 2025.
Och först ut är 1Password, Bitwarden och fler är på väg. Så nu går det att använda de här lösenordshanterarna som nyckelhanterare i Windows istället för att det sparas lokalt. Men Microsoft borde aldrig ha släppt den där funktionen att spara lokalt, för det förvirrade bara. Men nu är de i alla fall på rätt spår. Så nu kan användare välja att spara sina nycklar i antingen 1Password eller Bitwarden eller Microsoft Password Manager, och få dem då synkroniserade mellan alla sina enheter om de väljer någon av de två första alternativen, eller åtminstone mellan alla Windows-enheter om de väljer Microsoft Password Manager.
Men det har varit framförallt ett Edge-problem, för att jag använder ju Windows ibland, ja, och har Chrome och har 1Password och synkar mina
Ja,
nycklar.
Och det har funkat i webbläsaren hela tiden. Nu är det alla andra appar som du kör på Windows. För du måste ju kunna logga in med dina nycklar på andra appar än i webbläsaren. Men du har kunnat använda One Password i webbläsaren fram tills nu. Det som är nytt det är att Microsoft har byggt en integration för Windows så att alla lokala lösenordshanterar-appar kan integreras med Windows-upplevelsen.
Upplevelsen var det, ja.
Ja, det blev nästan så här Microsoft Corporate Speak, the Windows experience. Ja. Ja.
En mindre bra upplevelse har ju dock varit att det är tonvis med bedrägliga annonser på framförallt Facebook.
Mm.
Och detta har vi pratat om igen. Nästan. Ja, det är nästan ett mantra. Det har blivit en norm, en normalitet och nästan en acceptans att så är det.
Ja.
Och ja, varför har det blivit på detta sättet?
Varför har det blivit så? Ja, det vet vi nu tack vare interna dokument som nyhetsbyrån Reuters har fått ta del av. Men det här är ett problem vi har sett så väldigt, väldigt länge. Vi har pratat om det i podden specifikt egentligen sedan 2022-2023 när jag gjorde den första granskningen tillsammans med Kalla fakta. Och sen så har vi fortsatt att hålla ett vakande öga på det. Och jag har ju också sett i säkerhetsbubblan hur folk har kommenterat samma uppgivenhet som jag har känt. Alltså att de anmäler annonser men det blir avslag. Och om de anmäler eller annonser och annonsen faktiskt tas bort, ja, då är det bara en tidsfråga innan samma Facebook-sida får publicera nya Facebook-annonser. Till exempel, jag anmälde den här veckan en annons som utnyttjade SVT och jag blev chockad för att jag fick svar att den här annonsen, den bryter mot våra annonsregler och Meta plockade bort den.
Hejdå.
Men de plockade inte bort de andra likadana annonserna och de lät samma Facebook-sida publicera nya bluffannonser. Varför har vi en teori om lite längre fram? Det här problemet har ju framförallt berört investeringsbedrägerier, men inte uteslutande, för vi gjorde ju också den här granskningen Säkerhetskollen och Sveriges Radio tillsammans där vi granskade annonserna som spred skadeprogram, de som utgav sig att vara verktyg för att generera AI-bilder och AI-filmer, men som i själva verket spred trojaner. Då anmälde vi 40 stycken sådana annonser från olika Facebook-sidor. Meta valde att ta bort 4. Övriga 36 stred inte mot deras annonseringsregler. Vi överklagade givetvis alla de här besluten och då plockade Facebook bort ytterligare 2 stycken sådana annonser. Vi lägger en länk i show notes till avsnittet som vi gjorde om det. Men nu ska vi ta en titt på vad Reuters har fått reda på av de här interna dokumenten. Och det första det är att Meta vet att de är involverade i många bedrägerier. För så här står det i Reuters-artikeln som vi givetvis också länkar till i våra show notes.
En presentation från maj 2025 av Metas säkerhetspersonal uppskattade att företagets plattformar var inblandade i en tredjedel av alla lyckade bedrägerier i USA. Meta medgav också i andra interna dokument att några av företagets främsta konkurrenter gjorde ett bättre jobb med att rensa bort bedrägerier på sina plattformar.
Reuters skriver att det i de här dokumenten framgår att Meta vet att det är lättare att marknadsföra bedrägerier på Meta än på Google. Och vi har ju sett en massa bedrägerier på Google också. Till exempel sökresultat som är annonserna som visas ovanför sökresultatet. Där har vi hittat bedrägliga annonser. På YouTube hittar vi bedrägliga annonser i filmerna ibland. Men Meta bedömer alltså att vara lättare att marknadsföra bedrägerier på Metas plattformar än på Google. Så jag får ju säga, jag själv, och det här är inte något som är ett bra underlag egentligen, men jag själv upplever ju mycket, mycket fler annonser på Metas plattformar än jag gör på Googles. Nu kommer vi dock till den siffran som gjorde att jag blev lite mörkrädd för världen. För Reuters skriver också så här, fritt översatt.
Meta uppskattade internt i slutet av förra året att företaget skulle tjäna omkring 10% av sin totala årliga omsättning, 16 miljarder dollar, på att köra annonser för bedrägerier och förbjudna varor. Detta enligt interna företagsdokument.
Metas talesperson Andy Stone sa visserligen till Reuters att den där 10%-siffran, den är trubbig och överinkluderande. Men han gav ingen ny siffra på vad det egentligen var. Och det här är alltså Metas egna dokument som säger 10% av den totala årliga omsättningen. Om ni funderar på varför det här är, varför så många bluffannonser släpps igenom, så finns det också en bra förklaring på det nu. För Reuters-artikeln fortsätter så här, fritt översatt.
Många av bedrägerierna kom från annonsörer som agerade tillräckligt misstänkt för att flaggas av Metas interna varningssystem. Men företaget blockerar endast annonsörer om de automatiserade systemen är minst 95% säkra på att de begår bedrägeri, visar dokumenten. Om företaget är mindre säkert men ändå anser att annonsören sannolikt är en bedragare, tar Meta ut högre annonspriser som en form av straffavgift enligt dokumenten. Tanken är att avskräcka misstänkta annonsörer från att köpa annonser.
Ja. Hur väl har det funkat?
Ja.
Det här är, nu blir jag ju ännu mer cynisk, men om det är så att Meta ertappar till exempel den sidan som jag nämnde inledningsvis som spred den falska SVT-annonsen. Om de ertappar den sidan med att sprida den annonsen, då betyder det ju att de är ännu mer säkra på att det där är en bedräglig Facebook-sida. Höjer de då priserna ytterligare? Tjänar de då ännu mer pengar på den? Jag förstår ju liksom grundtanken att de ska pumpa upp priserna till sådana nivåer att det blir icke-ekonomiskt försvarbart för bedragarna att köra sina bluffkampanjer. Men jag tycker ju samtidigt att de senaste 5 åren talar sitt tydliga språk till huruvida det fortfarande är lönsamt för bedragare att marknadsföra sig på Metas plattformar. Och vi ska också komma ihåg här att när jag har anmält de här Facebook-sidorna, då ser jag ju ofta att ja, men Facebook har redan plockat bort 10-20 annonser som har stridit mot Facebooks annonsvillkor. Men trots det så får sidan fortsätta publicera nya annonser. Och det finns ytterligare en förklaring till det. Det står så här.
En liten annonsör behövde bli flaggad för att främja finansiella bedrägerier minst 8 gånger innan Meta blockerade den, enligt ett dokument från 2024. Vissa större annonsörer, så kallade high value accounts, kunde samla på sig över 500 överträdelser utan att Meta stängde av dem, enligt andra dokument.
Det här är, alltså, det är, jag ska inte säga skrattretande, det är provocerande, det är vad det är. Jag tänkte ta 4 stycken exempel, för att när vi gjorde den senaste uppdraggranskningsserien om de här bedrägerierna, det som heter Bedragarnas imperium, den ligger fortfarande på SVT Play om ni vill kolla på den. Då hittade jag bland annat en Facebook-sida som hette Paulo Coevedo, som marknadsförde ett investeringsbedrägeri med journalisten Johanna Frändén. Jag anmälde den annonsen i januari 2025. Men i juli 2025, du minns när bedragarna började utnyttja uppdraggranskningsprofilerna i bedrägerier och påstod att uppdraggranskningsprofilerna hade varit tystade av SVT och att de nu ville avslöja någonting stort. När jag gjorde den uppföljningen, tror du inte att jag hittar Paulo Coevedo igen då?
Mm-hmm.
Då är han alltså fortfarande aktiv i juli 2025, 6 månader senare. Och det var inte det enda exemplet. I uppföljningen efter sändningen av de här första inslagen, då hittade jag till exempel Facebook-sidan Richard Divine, som i mars 2025 marknadsförde ett investeringsbedrägeri med Jenny Strömstedt. Och samma sak, i juli 2025 när jag satt och kollade på uppdraggranskningsartiklarna, då hittade jag The Divine Richard en gång till. Och så här har det fortsatt. En annan sida som spred de här uppdraggranskningsannonserna, det var The Walkman. De är fortfarande aktiva. I september 2025 anmälde jag Melinda Emerson för att hon körde bluffannonser med Uppdrag granskning. Hon är också fortfarande aktiv, flera månader senare. Det här är helt orimligt, men det är tyvärr också välkalkylerat. För så här står det i det sista citatet som vi lyfter ur Reuters-artikeln.
Meta har internt konstaterat att regulatoriska böter för bluffannonser är oundvikliga och räknar med sanktioner på upp till $1 miljard enligt ett internt dokument. Men dessa böter skulle vara betydligt mindre än Metas intäkter från bluffannonserna enligt ett annat dokument från november 2024. Var sjätte månad tjänar Meta $3.5 miljarder bara på den del av bluffannonser som innebär, inom citat, innebär en högre juridisk risk, står det i dokumentet. Exempelvis annonser som felaktigt utger sig för att representera ett konsumentvarumärke eller en offentlig person eller som uppvisar andra tecken på vilseledning. Den summan överstiger nästan säkert, citat, the cost of any regulatory settlement involving scam ads, slut på citat i citatet.
Och det här är skrämmande. Det är så absurt, det är så orimligt. Nu har vi ju inga annonser i Bli säker-podden förutom ibland där vi marknadsför saker som vi gör själva. Men vi har inga externa annonser. Men tänk om vi hade haft det och så hade jag lovat er lyssnare att det är definitivt inte mer än 10% av annonserna som är investeringsbedrägerier. Och eftersom vi bara har typ 2 annonser per vecka så det är ju liksom på sin höjd en gång i månaden som vi kör ett investeringsbedrägeri i podden.
Ja. Eller DN, Aftonbladet. Jag menar visst att det har kommit in skräp där, men hade det varit systematiskt på det sättet som det är på Facebook så hade det ju varit ramaskri.
Ja, du sitter och bläddrar i Aftonbladet och sen, ja nej men det är liksom bara, det är på sin höjd var tionde helsidesannons som är ett bedrägeri där de utnyttjar en kändis. Hur i hela friden kan det här få fortgå? Och Meta räknar ju inte med att några regulatoriska åtgärder kommer sätta stopp för det. Så det som egentligen behövs, det är att företag väljer att sluta annonsera på Facebook tills Facebook har löst det här. För det enda jag kan konstatera baserat på de här läckta dokumenten och egentligen den artikel som Reuters har publicerat där de hänvisar till de läckta dokumenten och aktiekurspåverkan som vi såg efter det här, vilket i princip var ja, försumbar. Så är situationen den att om ett företag är tillräckligt stort, då är det okej att det finansieras av kriminella. Det är okej, verkar världen tycka, att ja, nej men 10% kan väl storföretag få finansieras av kriminella i alla fall. Jag undrar, finns det en liknande siffra för småföretag? Hur mycket får småföretag tjäna på? Jag funderar bara på att branscha ut med annan verksamhet här.
Det är väldigt tokigt. Och i slutändan så tror jag det handlar om konsumentmakt. Vill vi använda en plattform som ständigt exponerar oss för det här? Ja eller nej?
Svaret för mig, för min del är ju nej där, och det är därför som jag rekommenderar alla att blockera annonserna på Facebook. Det visar inte dem. Använd till exempel webbläsaren Brave och välj att blockera annonserna på Facebook. Men det är svårt att lämna Facebook helt på grund av den nätverkseffekt som Facebook har. Hade det varit lätt att få över andra användare till andra plattformar så hade vi ju öppnat säkerhetsbubblan på en annan plattform för länge, länge sedan. Men det är svårt på grund av att Facebook har den makten, och faktumet att de har den makten gör att det skadar möjligheten att kunna använda andra plattformar. Hade Facebook inte funnits hade det varit lättare att komma över till andra plattformar. Men det här kanske kan bli, nej, nu kommer jag in på förhoppningar där igen. Vi pratar om företaget som orsakade Cambridge Analytica-skandalen. Vi pratar om företaget som vi ertappade med att, eller inte vi då, men som ertappades med att köra spionprogram i VPN-tjänsten som de tillhandahöll. Vi pratar om företaget som har ertappats med att spionera på vad användaren gör i webbläsaren, även om användaren inte är inloggad i webbläsaren utan bara på mobilappen. Det här kommer att rinna av dem som vatten på en gås.
Så kommer det vara. Men du, samtidigt om man är lite säkerhetsintresserad och hänger säkerhetsbubblan, hur ska man kunna hitta ett alternativ om säkerhetsbubblan inte finns i en version på webben?
Ja, det är en väldigt bra poäng och du ger mig ju ytterligare skäl till att vi ska åtminstone testa att öppna på Discourse också. Yeah. Får se ifall det blir lite mer tid över till det nu när nu kommer förhoppningen in här igen, när förhoppningsvis chatkontroll 2.0 är över, men jag har precis börjat gå igenom det publicerade utkastet till det sista kompromissförslaget som Danmark lägger fram, och det ser ju inte lika bra ut som jag trodde med den informationen som vi fick för någon vecka sedan. Så ja, vi får se hur det utvecklas. Jag hoppas att Meta skärper till sig och att de faktiskt tar ansvar för vad de har ställt till med. En snygg sak de hade kunnat göra hade ju varit att åtminstone ta de här 10% av intäkterna och lägga dem i en fond för alla offer som har blivit lurade.
Ja.
Nu är jag väldigt, väldigt långt in på förhoppningar här. Det kommer definitivt.
Ja. Ja. Jag har någonting som är knappt en förhoppning utan mer ett starkt löfte.
Ja.
Det är ju att, vad händer redan nästa fredag?
Ja, men då kommer i alla fall ett nytt avsnitt av Bli säker-podden. Ja, det gör det. Och vi rundar av här nu för att det blir nog bara förhoppningar för resten av slanten annars. Så tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan. Vi hörs igen nästa vecka i podden som gör er lite säkrare för varje vecka. Sånt då.